Steinberg heter jag och välkommen till programmet. Hitta styrkorna, det här är det femte i vår serie om, av samtal på ungefär en halvtimme. Vi har träffat Benjamin som jobbar med digital marknadsföring. Vi har träffat Andreas Alm som är fotbollstränare. Vi har träffat Helene Wipke som arbetar som utbildningsstrateg, utvecklingsstrateg inom skolan. Vi har träffat Linnea Johansson som arbetar inom äldreomsorgen i Örebro. Men idag ska vi träffa en av mina äldsta vänner, Johan Borghäll. Jag ska berätta om honom om en liten stund, men först ska jag säga att ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre. Och av egen kraft webbradio sponsras av Betongfabriken. Vi sitter ute på Venngarn i en studio som ligger en liten bit utanför Sigtuna. Min bakgrund är som pedagog och skolforskare och författare. Och jag har för mig att jag ska försöka vända det här bristperspektiv man har i samhället till ett mer positivt styrkeperspektiv. Så jag intervjuar vuxna och barn och försöker komma underfund med deras styrkor och lärstrategier och vad som gör att det fungerar för dem. Och många gånger kan man på så sätt komma åt deras värderingar och vad som är viktigt. Och via samtal ta reda på saker och ting, uppmuntra och få lyssnare, hoppas du som lyssnar på det här, reflektera kring egna styrkor och egen utveckling och vart är du på väg, du är på väg med ditt liv. Som sagt, John Steinberg heter jag. Och dagens gäst, Johan, vi kommer att berätta i vårt samtal lite grann hur vi träffades. Men min version är 1977, det är ganska länge sedan, eller hur? Ung var jag då, kom som ny pedagog till gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro. Men jag hade tidigare haft lite timmar på psykologiska institutionen i Uppsala. Och där mötte jag hade en grupp elever förstås. Och när jag kom till Örebro så mötte jag en av eleverna i den gruppen. Och han kom fram till mig och så sa, du måste träffa den här Johan. Han är väldigt speciell. Så okej. Så jag sökte upp honom och gick på en del av hans lektioner. Min värld vändes lite upp och ner. Han var helt galen. Jag hade aldrig mött något liknande. Och vi ska berätta om det första övningen jag var med på i vår dialog tillsammans. Så ja, när är galenskap destruktiv? När är galenskap konstruktiv? Och vågar man, hur mycket vågar man göra lite annorlunda och bryta normer? Johan var alltid kontroversiell. Men jag tycker på ett härligt sätt. Han jobbar som koreograf, som rörelsepedagog, som universitetslektor på Odense universitet. Men som sagt, bakom det här samtalet, vad har Johan, vad har du, vad har andra som du möter för styrkor? Vad är det som gör att de kommer fram i livet? Och vad är det som gör att de gör skillnad för många, många andra? Så låt oss träffa Johan Borghäll. Bra!
Och välkommen gamle vännen Johan som sitter i Odense i Danmark. Vi har känt varandra länge och jobbat ihop, skrivit ihop. Men vi har inte setts på flera år.
Jag började min karriär på GH, det var där vi möttes. Jag var ju gymnasielärare från början med idrott som ämne. Och sen har jag då fortsatt undervisa på GH och sen undervisat på universitetet i Odense. Mm. Så mitt ämnesområde det är ju dans och drama och terapi. Så jag har liksom haft ett livsprojekt att utveckla rörelsekommunikation som du och jag en gång arbetade med.
Mm. Men det är liksom rörelselära, som, om jag skulle sätta ord på vad du gör, det är rörelselära. Och personlig utveckling via rörelse och dans och improvisationer och alla möjliga konstiga saker. Ja, jag har varit med dem. Kylskåpsövningen, den går inte ur mig.
Nej, det är någonting som genom, det är en kraft i att man både talar, alltså man reflekterar över handlingar. Mm. Så att du kommer ihåg så bra den där övningen, det är för att den har satt sig också i kroppen, inte bara att vi har talat om någonting. Mm. Om till exempel att vara instängd och sen pröva liksom att försöka ge plats till sig själv och sin existens. Mm. Och så är då metaforen ett kylskåp som man är i och som man försöker göra större och ge plats till sig själv. Mm. Så den, på ett sätt så är ju grundstommen i mitt arbete det att vi gör någonting fysiskt och reflekterar på de handlingar vi har gjort.
Mm. Ja, men det rör sig som en metafor för din egen utveckling och det är en ganska bra metafor, för du tänker inte på det så mycket i övningen, men efteråt, vad har jag varit med om och varför agerade jag på det sättet och vad är det som hindrar mig att göra annat? Så det var väldigt spännande och det är alltid spännande att titta på när du leder dina grupper. Men jag ska fråga dig om en ögonblick i ditt liv som har haft stor betydelse, och då jag tänker på att liksom... Det kan vara någonting du varit med om som vår stora lampan gick på och du, åh, det här är ju spännande, det här är intressant och nu går jag i en annan riktning. En insikt och en upplevelse. Vad är det första bästa du tänker på? Just den här händelsen, den har haft stor betydelse för mig.
Ja. Då, är det väl, då tänker jag kanske att när jag jobbade på GH så var Mattsson lärare, vad hette han i förnamn?
Lennart
Mattsson. Mm. Han trodde på mig. Alltså jag var bara mig själv och så sa han att jag tycker du ska gå på Laban i London. Mm. Och så helt plötsligt så... har jag min familj, två barn och min fru, och så flyttade vi till London ett år. Mm. Och det var ju inte mitt initiativ, det var liksom hans initiativ. Mm. Så han spårade in mig. Så först efteråt så har jag liksom varit otroligt tacksam för det han gjorde. Mm. Men det var ingenting som jag planlade. Så jag var intresserad av Labans rörelselära och... jobbade med det utifrån väldigt begränsade kunskaper. Och så tyckte han att jag skulle fördjupa mig och gå på Laban. Och sen så fick jag ett stipendium. Och det var någonting som han arrangerade. Så nu när jag... Och det har jag tänkt på många gånger. Alltså att jag tackar honom. Men han fick ju aldrig veta min tack. För att han dog ju inte så många år efter... Så man kan säga att ett vändpunkt i mitt liv, det var där jag blev mer professionell för att gick en specifik utbildning. Mm. Och det är han som har sått det där fröet och att han trodde på mig. Alltså han vill investera i mig.
Mm. Så det är också så att du ändå tog initiativet att nappa på det och undersöka det vidare och ta med familjen och åka till London och... Eller hur? Det var inte bara... Alltså han gav dig initiativet, men du tog den.
Ja, och jag tror kanske han mer såg någonting som han då frågade mig om. Alltså, så det är klart att jag inte bara handlade blind på hans... utan det var ett samspel om att jag var intresserad av Laban. Och kunde man komma vidare? Jo, men det kunde man om man fick ett stipendium. Och så på det sättet är det ju... Alltså jag har jobbat i 50 år har jag varit lärare. Jag är 45 år. Mm. Och jag har nog genom hela mitt yrkesliv haft ett livsprojekt. Alltså det är någonting med dans och rörelse och att reflektera och filosofera över någonting som har hänt. Det har nog varit en slags grundelement. Alltså, så jag tänker att jag har haft ett livsprojekt som jag har genomfört genom många olika slags handlingar och bott i olika länder och gått olika utbildningar. Och...
Där har vi någonting gemensamt. Men för mig en händelse var att träffa en gammal lärare på gatan det sista året jag läste på universitetet i Michigan. Och Och så sa jag att fundera på pedagogik, men alla lärarhögskolor är tråkiga. Så ja, jag känner till någon i Massachusetts. Så, och jag kände en familj som bodde i närheten. Jag stack dit veckan efter så, och gick in i det huset och sa, här vill jag vara. Och jag pratade in mig och gick på en kurs som heter aktiva värderingar, values clarification, träffade en professor. Och efter en kvart så visste jag att okej, det här är vad jag ska göra med mitt liv. Och det här har följt mig också. Så det är en gemensam nämnare. Jag har också haft ett livsprojekt kring det här med värderingsutveckling och emotionell utveckling i klassrummet och allt vad det innebär. Ja, okej, men det finns tre ord här. Så det, några saker som sticker ut. Någon som såg dig. Att bli mer professionell, för en del av vad jag gör är att försöka sätta ord på vad det är väsentligheter i en viss händelse. Och sen så en element, nej, vad var det ordet, grundelement, alltså någon form av stig du följde under hela din karriär. Men om du blickar tillbaka, någonting som du är mest stolt över, alltså att du vågade eller gjorde eller lyckades med?
Alltså jag tror att nu har jag ju mött, jag har haft en 3 500 studerande på universitetet i Odense, och jag stöter på dem som professionella ute i det danska miljö, idrottsmiljö och rörelsemiljö. Och många av dem säger alltså, och jag frågar, vad fick du ut av min undervisning? Och då säger väldigt många att jag har blivit mer modig. Så jag tänker att jag var inte så modig, för jag hade en slags entusiasm. Så människor tyckte jag var väldigt modig, alltså att jag vågade bryta mönster och att jag undervisade på ett helt annat sätt. Och när jag kom, nu mötte jag bara för några dagar sedan, mötte jag en i en affär som sa, Johan, jag hade dig när du kom till universitetet 1982. Jag var den första klass du hade där. Och så sa han, när du kom så blev allting helt annorlunda. Allting vändes upp och ner. Och någon annan kollega sa till mig, Johan, vet du vad som har hänt sedan du kom? Ja, det är ju svårt för mig att veta, för jag vet inte vad som hände innan jag kom. Men då sa han, det är för att vi är mer kroppsliga tillsammans som kollegor, och det är mest manliga kollegor. Så att jag har nog agerat väldigt mycket i världen, men jag har gjort det naivt. Alltså jag har inte liksom haft en plan med någonting, utan jag har skrivit 7 böcker. Och det är någonting jag skriver efter jag har haft en praxis. Alltså jag har gjort någonting, och sen har jag försökt förstå vad jag har gjort. Ja. Så när jag har handlat i världen så är det responser. Johan, vad du är modig. Jaha, är jag modig? Ja, det är nog riktigt, för jag gör någonting helt annorlunda. Men jag har inte känt att jag var modig som gjorde det. Utan så det är liksom, det kommer bak på mig. Utan att jag liksom, jag blir inte förvånad över att de säger att de har blivit modigare. Ja. För de säger att alltså, när de kommer in till ska ha undervisning med mig, så berättar de, Johan, jag är helt svettig när jag ska in till din undervisning, för jag är så nervös. För man vet aldrig vad du hittar på.
Nej. Det förstår jag.
Det förstår inte jag. Liksom. Jag blir bara blir förvånad över, blir svettig bara tänka på mig.
Ja. Ja, men innan mod och att våga göra annorlunda, jag tror att någonting som händer i ditt fall, det är nyfikenheten. Och så, ja, vad händer om jag gör så här? Ja, men om jag gör om övningen på det här sättet, vad händer då? Hur kommer de att reagera? Kan det stämma? Att det finns en stor nyfikenhet hos dig?
Jo, jag tror jag betraktar mig också som en konstnär mer än som en forskare. Okay. Att jag är nyfiken, men jag är också skapande. Alltså jag uppfinner ting, nya övningar, nya sätt att tänka på. Men jag gör det som jag finner en ny färg, och sen målar jag med den. Så möter du och jag varandra, och du har hört om mig, och så kommer du till mig. Och sen så har vi många år av intensiv professionell och vänskap som bara kom liksom ut. Det kom nästan mer från dig då, Johan, jag har hört om dig, och så kommer du till mig och så säger jag, ja men John, han är ju perfekt partner, han kan något jag inte kan och jag kan någonting som han inte kan. Det är ett väldigt gott utgångspunkt, och att vi har några gemensamma värderingar omkring pedagogik. Men det är som om livet det kommer, alltså jag vet inte om jag är nyfiken, jag är bara skapande. Och skapande är ju en slags nyfikenhet att finna ut. Men jag tänker inte nyfiken i grundordet, utan det är att jag är skapande. Att jag förhåller mig till livets skapande. Och så kommer du och så säger jag, nej men det är du och jag. Vi ska göra någonting tillsammans. Det är ju perfekt att möta dig.
Ja. Ja, det blev bra. Det var spännande. Det var roliga år tillsammans. Det var det absolut. Men det här skapandet nu, om du tänker på det nu, okej, du har nått ett visst ålder och viss position. Vad händer framöver med dig i ditt skapande? Och hur ska du fortsätta med det? Eller är det något annat område du vill utveckla dig i?
Alltså jag är ju naturligtvis också morfar. Alltså att där är jag då skapande, att skapa de där relationerna så att de blir så de, alltså att kärleken får växa, eller att jag skapar ett rum till det och reser mycket med barnbarnen. Och så det är ju ett slags område som jag kan dyrka mer än jag kunde när jag var där undervisade på universitetet. Men jag har ju min, nu på morgon här innan, när jag låg och halvsov, så låg jag och förberedde övningar och tankar. Jag har en grupp i vår som går till terapi, som individuell gruppterapi kallar jag det för. Att man har sitt eget tema i en timme, men jag kan använda de andra, för de är där hela dagen till att, okej, kom in för att vi ska bearbeta något tema med någon. Skapande, det är att jag ligger i sängen och skapar övningar och idéer och jag skriver dikter och alltså, så jag fortsätter på något sätt att vara skapande, och det är ju tack vare att jag då har en utbildning i mitt hem, jag har en kursgård. Så att jag har någonting framför mig som jag vill göra så bra som möjligt, eller jag vet inte om det är driften är att göra så bra som möjligt, jag är bara konstnär, jag får lust till att liksom, aha, hur kan jag utveckla det, så det bara kör som en slags energi av
Men det finns en likhet mellan oss, men också där vi är väldigt olika, för jag har alltid beundrat dig för du lever så mycket i nuet, så du bara i det ögonblicket i mötet med de personerna, du är bara där, du är inte någon annanstans, medan jag är alltid borta i framtiden och planerar nästa och hur ska jag komma ur det här för att gå vidare till någonting annat. Men skapande är gemensamt, jag är en grubblare och funderar hela tiden. Men jag är beundrad, och särskilt jag kommer ihåg att sitta i en tågkupé med dig, det är en upplevelse, för du startar konversationer med alla och det gör inte jag vill bara försvinna. Så det, och så att det, vi är kontraster, men alltså jag respekterar det, jag är beundrad det här att du lever så mycket i nuet och att skapande har så stor betydelse för dig.
Jo, men jag tror att hela mitt livsprojekt då, det är en nyfikenhet som du vill använda det ordet på, att utveckla saker. Alltså det är någonting som går lite om sig själv. Och då krävs det ju ett slags närvaro i nuet. Alltså för att, så jag är inte så det där, jag borde egentligen varit mer bekymrad för att i min undervisning, för jag var lite en gräns, jag kallar det för gränsvandrande, inte gränsöverskridande. Men alltså jag gjorde saker som var väldigt annorlunda, men jag tänkte inte på att det var annorlunda och farligt eller märkligt, utan jag drevs av en slags skaparenergi liksom, som är lite oskyldig i sin karaktär liksom. Medan du då kanske mer tänker efter och före och under och efter, Ja.
Ja, det är en skillnad, men det har vi kompletterat varandra också. Mm. Så det var bra på många olika sätt. Ja, vad har du fått ut av den här lilla konversationen? För jag tänker avsluta inspelningen strax. Vad behåller du från den här lilla korta stunden?
Jo, men jag tror att Lennart Mattsson där, jag blir lite rörd över att han trodde på mig. Mm. Och jag bara hade framdrift. Alltså jag förstår först långt senare vilken betydelse att han har haft, att han har liksom hjälpt mig att specialisera mig. Mm. Och få utbilda mig så att jag kunde liksom jag fördjupa mitt arbete, och han såg det, och jag var ju väldigt ung. Mm. Alltså jag undervisade på universitetet, då var jag ju då 77. Mm. Jag var 30 år då undervisade jag. Mm. Och liksom han så dina frågor och det som har gett mig, det är liksom den där käre Lennart i himlen någonstans. Mm. Tack för att du skuppade till mig lite grann.
Men jag tror det här temat jag har med Eureka Moments, det var verkligen det han sa till dig. Och jag tror att om det finns någon som lyssnar på det här, att tänka att okej, vem har påverkat mig på det sättet? Hur påverkar jag andra på det här sättet? Vad är de här ögonblicken som har haft stor betydelse? Det är värt att fundera så på, och inte nog med det, värt att vara tacksam för. Och som du uttrycker det.
Jo, men det som är intressant är att han lever ju inte med mig dagligen. Nej. Utan jag har ju mitt arbete, så det är först i det ögonblicket du ställer mig frågan, och sen då har jag ju då 75 år att liksom finna ut av vad är det, vad var det där ögonblicket. Så är det ju då, måste det träda fram på något sätt som du i ditt frågande aktiverar, och så då kommer den där rört, att jag blir rörd, och det tycker jag då har det ju ett värde i det här samtalet liksom, omkring att stödja. Nu är jag mer mentor, eller nu är det jag som ska alltså stötta och inspirera nästa generation. Mm. Det försöker jag också, men ja.
Och så man kan tänka sig, vem behöver din uppmärksamhet mer än nu? Vem är det som behöver bli sedd? Man kan tänka på vad det är ett ögonblick du vill dela med andra. Det finns många olika tankar kring det här med ett ögonblick och en person som har haft betydelse.
Ja, vi har lyssnat på Johan Borghäll som är rörelsepedagog i Danmark. Och ni har förstått att vi har känt varandra länge och haft ett samarbete. Vi skrev en bok tillsammans som heter Rörelsekommunikation. Och det här begreppet rörelsekommunikation är någonting som varit ledtråd i Johans arbete. Att utifrån fysisk aktivitet reflektera kring sina egna reaktioner och egna känslor och egna tankar. Och det var ett rörelse som metafor för att fundera kring sin egen utveckling, sitt eget samarbete med andra. Och när du lyssnar på sådana här samtal, och jag har gjort ganska många intervjuer nu, jag letar efter ord som sticker ut, som får mig att reflektera. Och i det här fallet, det primära ordet som jag funderar på i samtalet med Johan är gränsvandrare. Och det har han verkligen varit. Men jag tycker att jag har varit det också när jag reflekterat med. Men jag gör det på ett väldigt annat sätt, för jag är ganska rationell av mig och vill gilla ordning och reda och gillar att veta vad ska jag göra och vad ska jag inte göra och vad kan det här leda till, vad jag är ute efter. Medan Johan är mycket mer spontan och jag säger galen ibland, för att det de övningar han hittar på i en gymnastiksal, det skulle förvåna många, och det jag förstår att det är många elever han haft som var lite nervösa att gå i hans lektioner. Det var jag också när jag deltog. Så på vilket sätt är du själv gränsvandrare? När töjer du gränser? När följer du alla andra? När går du din egen väg? När du månar vara duktig flicka eller duktig pojke? För jag har väldigt mycket duktig flicka och ja, duktig pojke i mig i alla fall. Men det här duktighetssyndromet har följt mig hela mitt liv och levt upp till andras förväntningar. Men ändå våga vara lite annorlunda och våga sticka ut. Men det är en balansakt. Och då är det frågan om hur är det för dig själv. Nästa gång ska jag göra en intervju. Det blir med också en bekant till mig. Som jag har känt länge. För jag har jobbat som rektor på en skola i Örebro. Och en av de första jag träffade heter Marie Einarsson. Och hon blev modell för en bok jag skrev som heter Världens bästa fröken. Och jag ska berätta om vårt möte med varandra och undersöka hennes sätt att, att tackla möte med elever. Och nu tillsammans med 300 kollegor startat en egen skola. Så hon har ett väldigt spännande projekt på gång och den skolan har nyligen firat 10 år. Så nu ska träffa Marie. John Steinberg heter jag och det här programmet heter Hitta styrkorna med Dr. John. För Dr. Phil kunde inte komma så det blev jag istället. Och det kommer varje torsdag sänder vi från studion klockan 15:00. Och de här programmen ligger på avegenkraft.coms sida. Efter en vecka läggs de ut där i ett arkiv. Med mitt arkiv, jag heter absolut naturligtvis John Steinberg. Då hittar du de här inspelningarna. Jag har en egen hemsida, steinberg.se/talkshow. Det förklarar lite grann min metodik. Och jag har en online-utbildning som heter Eureka Moments, ett begrepp ni hörde i samtalet. Om man vill lära sig mer om den här metodiken. Men då möts vi igen om en vecka. Det här programmet har en ansvarig utgivare som heter Louise Palma Aguirre. Och Vägen Kraft webbradio sponsras av Betongfabriken. Och vi sänder från Vanguard. Betongfabriken en bit utanför Sigtuna. Välkommen åter och ha en bra dag.